You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else.
Hej och välkomna till Vems tur är det? Första intrycket. Podcasten där jag och Brisse tillsammans med 2-4 mina vänner spelar spel första gången och sen ger vårt första intryck av det spelet. Idag har jag med mig Niklas.
Hallå,
hallå. Så återigen så ljuger vi med det här med 2-4 och så vidare, för det är bara 2 idag. Idag ska vi spela ett spel som heter Zone Wars. Det är väl egentligen Mutant Year Zero Zone Wars, men det heter bara Zone Wars på BGG. Så om ni vill leta efter det, sök på Zone Wars och inte något med mutant. Det är utgivet av Free League Publishing, alltså Svenska Fria Ligan då, 2023. Det är designat av Andy Chambers med solodesign, vilket känns helt bananas i ett fördjurspel. Men det finns solodesign av Ivan Sorensen med illustrationer av Christian Granat och Ola Larsson och Reine Rosenberg. Det här är ju alltså ett fördjurspel baserat på rollspelet Mutant År 0 och även det digitala spelet. Det är ju vissa av karaktärerna som går igen från det. Jag har inte spelat varken rollspelet faktiskt eller det digitala spelet. Har du spelat något av dem?
Spelet jag har spelat.
Ja.
Men jag spelade det innan det började finnas muterade djur. Eller vänta, jag spelade efter också. Ja, jag spelade också.
Ja, just det. Nej, precis. För de släppte ju, första lådan var ju bara muterade människor.
Ja, precis.
Och så släpptes Genlab Alpha där det var muterade djur.
Ja, men det är Genlab Alpha jag också spelat. Så jag har kört, men jag har inte kört det digitala.
Nej.
Jag har hört bra om det.
Och ja,
men. Jag läste om det och så var det så här, men det här lät inte som det jag trodde att det skulle vara. Och sen har jag inte kört det.
Det finns en grundlåda och en expansionslåda. Och med grundlådan kan man spela på 2. Och då är det automatiskt de mänskliga mutanterna och djurmutanterna. Och i expansionslådan så är det då psioniker och robotar med också. Och till saken hör väl att du har redan spelat det här på 4.
Ja.
Så du har, det här blir ditt första intryck av att spela på 2 helt enkelt.
Precis.
Jag tänkte du kan få fylla i lite sen skillnader. Vad du kände, vad skillnaderna var mellan att spela på 4. Också när vi förberedde här så kollade jag vilka det var som hade designat. Jag blev förvånad över att det var Andy Chambers, för det är ju någon som jag som gammal GB-spelare känner igen. Så jag hejade verkligen till på att, va, vänta, Andy Chambers? Liksom, för han har gjort många av de här klassiska Games Workshop-spelen, som alltså 40K och Space Hulk och Necromunda och alla de där som jag spelade när jag höll på med det, liksom.
Men vad gjorde han då?
Han designade spel. Alltså, jag vet inte, han var väl en av designerna på det, men ja. Som jag kommer ihåg det från när jag läste White Dwarf förr i tiden, så var han liksom lead designer på ganska många grejer. Kollar man på BG så är han ju designer på 175 spel. Men det är väl massa så här expansionsgrejer och sånt också då. Men han står ju liksom Necromunda och 40K, 3rd edition och 4th edition och Epic som det hette en gång i tiden och så här. Så att, ja, han har ju verkligen renommé som fördjurspelsdesigner så. Och det var lite kul, jag visste inte det, utan jag hade ju tänkt att det här är Fria Ligans, alltså.
Ja, det var mitt spontana också.
Ja,
det
precis.
Känns så att, i och med att de ändå gör spel så pass länge som de har gjort, och det är ju inte en person här utan de är ju ett gäng.
Ja, men exakt.
Så här, det är säkert någon som var sugen på att göra det här. Men så, nej.
Precis, nej, de tog in en legendar mer eller mindre då, i vissa kretsar. Ja, kul. Vi tar och spelar helt enkelt och så är vi strax tillbaka mot första intryck.
Hej!
Sådär, nu har vi spelat en match. Vi spelade standardscenariot.
Ja, det första scenariot i boken.
Ja, men, ja, precis, det första scenariot. Det finns 5, tror jag det, i den här boken. Och så finns det 5 till i den andra boxen. Och de går dessutom att spela som en kampanj om man vill det. Niklas spelade Människomutanterna, som heter, vad heter den fraktionen? Ark Mutants.
Ja, precis. Ark Mutanter, tänker jag.
Precis. Ja, men de bor ju i en ark, är väl hela grejen liksom så. Och jag spelar då Genlab Tribe, som är djurmutanter helt enkelt. Det är 3 för djur var. Jag ska försöka förklara kortfattat hur det går till egentligen. Du har en karta, du får med en matta i lådan som är en sån typisk pappmatta man viker ut, som är 90x90 tror jag den är. Och sen så turas man om att ställa terräng på den, och så vi byggde upp vår lilla stad eller så, med lite ruiner. Man får ju med en del grejer i lådan, ganska snygga, alltså för att vara såna pappgrejer liksom, tycker jag. Och även om de finns ju flera våningar och sånt också. Jag gillar, i expansionslådan så finns det ju med en SL-buss som jag tycker är en cool modell så. Och sen så då så ställer man ut sina figurer. Vi började i varsitt hörn blev det nu. Vi kunde ju egentligen ställt oss på alltså samma sida fast olika hörn, fast vi satte motsatta hörn egentligen.
Ja, men vi blev motsatta. Ja. Här, om vi pratade lite grann om så som vi valde 3 av 5 karaktärer
just det.
I reflektion. Mm. Och jag valde aktivt att ta, jag vill ha så lång räckvidd på alla mina vapen som möjligt.
Just det. Så du hade 2 gubbar med gevär som har unlimited range.
Ja.
Och jag gick på att den här ser cool ut.
Ja. När du satte i en hörnet så satte du så långt bort som möjligt, för då, så här, då kan jag skjuta längre än vad du gjorde. Så.
Precis, vilket var en smart taktik. Sen är det så här, man har en markör per figur i ditt lag så att säga då, va? Så att jag hade ju 3 och Niklas hade 3 och så lägger man dem i en kopp tillsammans med 2 solmarkörer. För så drar man en och när man drar den så får den aktiveras. Så det kan bli helt slumpartat att du får agera med alla dina 3 gubbar och sen får jag agera med alla mina 3. Eller så blir det varannan eller någon blandning där av då. Och drar man en sån här solmarkör då händer det en busgrej helt enkelt. Zonen, man är ju den liksom efter katastrofen, mutant förbjuden zon liksom sådär. Så då händer det en massa dumheter, det kommer monster och stormar och hej och hå liksom. Och det här scenariot har även då ett inbyggd timer som säger att när vissa kort dras så blir det mer och mer syraregn. Och först börjar man ta skada och sen så efter det fjärde kortet, vilket aldrig hände nu, så tar spelet slut automatiskt då. Och sen går det ut på att skaffa poäng kan man väl säga också. Men när det blir då din, när man drar en sammankör, då väljer man en av sina 3 gubbar som inte har gjort någonting redan här rundan. Och så får man göra en handling. Och då kan man till exempel gå och attackera, man kan sprinta, man kan charge in i närstrid, man kan gå fram och ta upp prylar. För man slumpar ut ett antal fynd som man kan hitta, helt enkelt. Det är artefakter då, heter det på artifacts på engelska. Och de kan man gå och ta upp, helt enkelt. Och då kan det vara vapen som man kan använda, eller bara prylar som är värda poäng. Och det är ju det sättet att, ett sätt att få poäng på. Det andra är att slå ner motståndaren. För varje gång man sänker en motståndare så får man 1 poäng för dem då. När man ska anfalla och sånt så slår man tärningar och då har man ett grundvärde som är, man har ett range-värde och man har ett melee-värde. Och då slår man de tärningarna plus eventuella bonusar från vapen. Och sen finns det en mekanism som heter push. Att man kan helt enkelt, när man gör en attack så kan du, om du vill då, slå om alla tärningar som inte har en symbol på sig. Förlåt, jag ska förklara hur tärningen ser ut också. Det är en 6-sidig tärning, men den har en träffsymbol som är motsvarar 6:an och en symbol som är en biohazard-symbol tror jag det är, som motsvarar 1:an. Och den står för mutationerna man har då. Det är tärningar som man slår för sin grundningenskap. Och sen slår man då även tärningarna som är för vapnet och de har en skadesymbol istället för 1:an då, istället för den här mutationssymbolen. Och om man vill kan man då pusha och då får man slå alla tärningar som inte har en symbol redan. Problemet är med det att då får du skada på ditt vapen ifall du slår de här skadesymbolerna på de extra tärningarna. Men du kan också få mutationspoäng helt enkelt och de använder du för att aktivera dina mutationer. Varje karaktär har 2 mutationer, en som är given och en som är slumpad. Och sen så finns det massa mer regler.
Ja.
Jag tänker att om det är något vi behöver nämna i vår diskussion och helt enkelt som kräver att förklara regler mer så tar vi det då. Men det går egentligen ut på att slå på varandra, loota prylar, få poäng kan man säga.
Ja, men det är väldigt så hit and grab.
Ja, men precis. Det är ganska basic scenario som första scenario liksom.
Plocka alla grejer och sen dra därifrån innan du dör av syraregnet.
Ja, typ så. Och jag vann. Du kände att det var ingen idé att fortsätta när i läget som det var. Det som hände var lite grann att, alltså man kan väl egentligen sammanfatta det med att Niklas hade väldigt mycket otur i början på spelet.
Och du hade väldigt mycket tur.
Jag hade ganska mycket tur, ja. Du missade nästan allting du gjorde i början.
Ja.
Och jag lyckades med flera gånger, för när man får sån här zonkort på sig, då slår man, har ett värde som heter survival, och då slår man det och lyckas man så är det oftast någonting bra för dig. Då får du oftast rikta skadan mot motståndaren till exempel, eller vad det kan vara. Jag lyckades med de slagen fast jag hade ganska dålig survival. Så där hade jag min tur då. Men du började ju med att kunna skjuta på mig utan att jag ens var i närheten av dig. Så det kändes ju som att här är det ju skevt, men då hade jag ju tur och du missade då va?
Ja.
Sen kändes det som att den slumpen jämnade ut sig mot slutet.
Ja,
bell curve som man säger på ren svenska. Ja, precis. Så det kändes som att det jämnade ut sig. Och det var inte alls lika mycket liksom massaker som det nästan var i början mot slutet av spelet. Men vad jag gjorde var att min moose då, älgen, han var ganska bra i närstrid. Så han hade lyckats hitta saker och sen snodde han en sak. Nej, det var inte han som snodde.
Han hittade
skjutvapen. Så han sprang av planen. Han lämnade sina kompisar i sticket för att inte, nu säkrar jag 5 poäng. Och sen får man ju också en poäng för att man lyckas sänka motståndaren. Jag hade lyckats sänka alla dina 3. Så då hade jag fått 3 poäng för det. Om jag springer ut nu, då säkrar jag 8 poäng. Och då kanske det räcker liksom sådär.
Och i och med att jag då inte heller hade fått ner din älg innan, så kunde inte jag få poäng för det heller.
Nej, men precis. Då skyddade jag de poängen så att säga genom att gå av planen då.
Ja.
Och sen så lyckades en av dina gubbar dog. Var det två som dog?
Två dog.
Ah, okay. Ja, det var då du tyckte att ja, jag fick för mig att han ena bara var, nej just det, han dör ju. För första gången man förlorar all sin hälsa, då lägger man sig ner och sen så kan man slå survival för att ställa sig upp igen. Om du misslyckas med det så får du ställa upp automatiskt nästa runda, så att du ligger ner under. Men då blir man bloodied, som heter. Om du då blir nedslagen igen, då är du ute ur spelet helt. Och en av dina hade dött, så då får du ju färre att agera med och du hade färre saker och så. Och sen dog den andra, jag tänkte inte på att den andra dog också då, ja. Just det, och då var det liksom kört. Okej, första intrycket då, det är ju ganska mycket slump.
Nej, det är ju väldigt, alltså, jag tänkte på det, alltså, för att du introducerar det som ett figurspel. Mm. Och det är ju väldigt mycket den andan som du har utav att så här, man har mätstickar på gården, det är inget rutt nät och det är mycket så här tärningsrull och man ska kolla och se för att du ser saker och man kan gömma sig bakom terräng och allt det som är väldigt så figurspelet.
Verkligen. Mm.
Men det känns ju definitivt så att de inte är så här, nu ska vi göra det superavancerade.
Nej.
Utan det är ju enormt casual-spel och då innebär det ju ofta ganska mycket slump.
Ja, nej, men visst.
Varje karaktär har en fast specialförmåga och så slumpar det en bonus-specialförmåga. Mm. Och det var ju högt och lågt vad som helst. Ja. Då kan det ju matcha jättebra eller vara jättedåligt. Eller
ja, men, jag fick till exempel, jag hade ju en karaktär som heter Ruben som en kanin. Han är jättebra på slåss, jättebra på att skjuta. Han har fem i båda världarna. Alltså han slår fem tärningar i grund. Man jämför med då med Moose som är en närstidskille. Han har bara fyra i melee liksom. Men Ruben har ju då dålig survival, han har bara två i det. Eller bara, men han har två i det och tål bara tre skada. Men han slumpade ju fram att han fick en rustning, alltså inbyggd naturligt skydd liksom. Så att han kunde slänga sina mutationspoäng för att inte ta skada helt enkelt. Och det hör till sakerna, man kan bara slänga tre per runda. Så om någon lyckas göra mer än tre skada, då kan han inte kunna säga. Eller om jag inte har mutationspoäng och använda då helt enkelt. Ja. Så, men det var ju en ganska bra kombo, för att här är killen som tål lite, men han har rustning liksom sådär. Och den slumpen kan ju skeva till det verkligen sådär. Ruben, hans kombo var verkligen bra. För han hade också att hans grundläggande som är in, alltså, han automatiskt har från början, som är angiven på kortet, är ju att han kan gräva i marken. Han gräver tunnlar helt enkelt. Och det gjorde att jag kunde charge dig i första rundan. För att du trodde att här är jag säker, för han stod in i ett hörn i ett hus. Men när man gräver man ju under terrängen. Så plötsligt så chargade han in på dig och lyckades sänka dig på ett slag. Så det var ju återigen då min tur då mot din otur och så vidare.
Men, ja, men det var jag att göra. Där du upplever så här, det här var inte otursgrejen.
Nej, det var väl kanske inte.
Var det taktiskt, och det uppskattar jag mer.
Ja, men precis.
Men sen absolut, att det är så att du kommer in med fem i grundvärde.
Ja, och sen ett vapen som ger plus tre tärningar. Precis. Så det var åtta tärningar liksom. Ja. Men du lyckas ju bara på en sexa. Alltså det är en på sex att varje tärning lyckas. Ja. Man kan ju också då pusha. Vilket vi kände båda två var så här, varför pushar man inte? Jo, vapnen kan gå sönder, strunt samma. Det är bara kör liksom, kände jag.
Ska vi stanna lite grann på pushmekaniken?
Ja, men det kan vi absolut göra. Mm.
För där är det som du är inne på, i och med att det är actionekonomi i spelet. Så här, du kommer få aktivera varje karaktär en gång per runda. Så blir det att du vill ha så mycket effekt utav att göra saker som möjligt.
Just det.
Och då blir det ju som du är inne på, att har jag rullat tärningar och det kommer antagligen vara så att det är en eller två som visar sexor.
Ja,
max,
ja.
Liksom. Mm. Då är du sällan mer än det. Och att då få rulla om, säg fem tärningar och hoppas på att du får fler, är så här, varför skulle jag inte göra det?
Nej.
Och även ifall nackdelen är att jag tar skada av ett vapen, så innebär det antagligen att jag gör mer effekt den här actionen. Och då kommer det gå vidare liksom.
Ja.
Det finns vissa tillfällen när man rullar väldigt tydligt dåligt i början, att så här, om jag pushar ut så kommer mitt vapen automatiskt gå sönder.
Ja, men precis, för att de som du får inte slå om de som har skadesymbolerna på sig, och de kommer först gälla bara om du pushar. Så om du känner att jag är lugn här, om du slår många sådana, så du kan ju veta att det här kommer gå sönder ifall jag slår nu. Men återigen, det kanske är värt det om jag lyckas sänka den alltså motståndaren i det läget då liksom.
Ja.
Om jag vet att jag har två skador, jag behöver en till, jag har fyra tärningar. Okej, odds liksom så här, va?
Men det är också här, i och med att, om vi talar om det, att man får mutationspoängen,
ja,
också.
Precis.
Och mutationspoängen är ju så himla viktiga, för det är då du kan aktivera alla dina specialförmågor, och de är väldigt kraftfulla.
Ja.
Vilket gör att om jag inte pushar, som gör att jag får bättre actions, då får jag inte heller mina specialförmågor.
Nej.
Så det är så här, det är dubbelbelöning.
Ja, men lite så. Alltså det är ju risk då. För det som händer är när ett föremål tar skada, så blir det ju sämre. För att du har en bonus, som typ, ta den här yxan som Ruben hade då, den har bonus 3. Så första gången han blir skadad så kommer han sen bara ha bonus 2. Och sen bara bonus 1 och sen inte funka alls helt enkelt då. Va, sådär. Så du gör ju dina saker sämre, och det är risken egentligen då. Va? Och du har ju sagt att du alltid kan göra en improvised attack heter det då. Alltså att du slår med nävarna helt enkelt bara liksom så. Och då kan du alltid slå om, för du har ingen nackdel med det egentligen.
Mm.
Och jag tänkte på det i början, när du hade unlimited range. och kunde skjuta på mig. Och jag bara, det är ju jättebra källor för dig att bara racka in mutationspoäng nu. För att du kan bara stå och snipa på mig och jag har ingen chans. Och säga, ja, jag missade. Och jag fick 3 mutationspoäng då. Så du hade en ganska bra hög efter ett tag med mutationspoäng.
Jag hade ju 8 mutationspoäng utan att ha slagit en enda 6.
Ja, men typ så.
Det är lika stor sannolikhet att man gör skada som att man fått mutationspoäng.
Precis. Så det är, så här... Nej, och så det är liksom ett tröstpris för att man missar på något sätt då. Men det är också ganska effektivt för att de kan vara jätteanvändbara. Ja. Du hade till exempel en karaktär som kunde flyga. Som helt plötsligt tog sig från ena änden av spelplanen till bakom mig. På en runda liksom. För att jag lägger 2 mutationspoäng. Flyg framme liksom. Då. När du började med det och jag bara, du kan skjuta mig hur långt som helst. Du får mutationspoäng för att missa. Du hade otur som inte träffade. Fine. Men du fick ju jättemycket mutationspoäng. Då kände jag, det här blir jobbigt liksom så. Men ja, det jämnar väl ut sig så sagt i slutändan då. Men det är ju också att höga värden är inte bara bra för att vara effektiv. Utan... du kan också, för de mutationspengar som någon känner in kan ju vilken karaktär som helst använda liksom.
Ja.
Och det är en intressant ekonomi där.
Ja,
på något sätt,
ja
liksom.
Det är det verkligen. Och jag tycker det är spännande också det du säger med alltså, tröstpriset. För på ett sätt är det absolut det, i och med att så här, alla ettor du slår, alltså då du får mutationspoängen, det är ju missar.
Mm.
Men samtidigt så gör du ju, det är ju inte någonting eller, det är inte så här, om jag missar så får jag mutationspoäng.
Nej.
Du kan ju giva in 4 i skada.
Och mutationspoäng också, ja men absolut.
Vilket gör att det är så här, oftast är det bara lite bonuskrydd och på allting annat.
Nej, tröstpris kanske är fel ord egentligen, ja. Men ja, nej, men helt rätt. Du kan vara jätteeffektiv och få mutationspoäng.
Ja.
Så är det verkligen. Men det är ju det, i och med att det är tärningar och så vidare så är det ju väldigt mycket slump. Överlag i spelet, det är vi överens om.
Samtidigt är det ganska, för du slår ganska många tärningar och med rerolls. Och det är så här, alltså det är, klart, det är ju slump, jag ska inte säga på det. Och som jag var inne på, jag gjorde 2 attacker med 7 tärningar med slumtärningar och inte slog en enda 6.
Nej,
på någon
nej. Alltså, men det är ju också maximal otur på något sätt. Men ja, men okay, visst.
Nu har jag slagit 20 tärningar ish, liksom. Men sånt händer ju.
Ja.
Men å andra sidan så, det är ju inte som i många andra spel att det är så här, nu slår jag en tärning. Och då gör resultatet. Utan i och med att det är så många. Och jag tror det är från den känslan av när vi kom in senare i spelet. Vi har tagit så många jag slår 5 tärningar slag. Så att det har jämnat ut sig.
Mm. Nej men precis. Det finns ju en... Alltså i och med att det är som du säger då, så många slag. Så blir du får rätt bell curve. Vad heter det på svenska?
Ja, jag vet inte. Jag borde lära
slumpkurva. Helt enkelt då. Så att det känns som att det är okej. Okay. Ja. Och sen är det lite som du sa. Det är så pass casual. Det är inte så blodigt allvar, det är inte liksom turnering i 40K eller sådär. Utan man tar det lite grann med en klackspark och det gör det kanske inte så mycket. Det är den typen av spel liksom.
Ja, ja. Jag upplevde att vi hamnade i ett läge, vi drog ett kort som sa att det kom landhajar.
Just det.
Som började äta oss. Så fort någon rörde sig på spelbrädet så kommer de och så måste man slå ett slag på oss till äter de än eller inte.
Ja just det, man slår survival då som man kan vara bra eller dålig på helt enkelt. Ja.
Och jag tror att efter att de kom fram så var det aldrig, jo du blev biten en gång.
Jag blev biten en gång.
That's it. Yep. Ingen som någonsin blev biten. För helt plötsligt så lyckas vi med alla våra survival-slag så låg hajarna. När andra grejer händer så här, åh vi kan hitta saker eller vi kommer syra i en burk eller vad som helst och vad, det misslyckas. Men aldrig mot hajarna.
Nej.
Hajarna är så här, sämst och gör ingenting.
Nej och det kom ju fler monster, det kom en racerback då som är, alltså i Storskövlasvin heter det i Undergångens arvtagare. Jag vet inte vad det heter här då, men jag gillar Storskövlasvin. Ja, jättebra namn. Och den sprang ju runt och röjde väldigt mycket. Den gjorde också 8 skada. Och den fick jag sätta in, så jag tänkte, den sprang ju över 2 av dina och 1 av mina. Jag bara, det är värt. Jag chansar på det. För det var ju dessutom Ruben som har rustning. Så han kanske nog klarar det liksom. Det var ingen som dog av det, tror jag. Det var kanske någon skada, tror jag.
Ruben tog 0 i skada också.
Ja, han klarade sig helt oskad. Och sen vände ju han och sprang tillbaka igen. Och då dog en av dina, då dog din första, ja, precis. Och sen fortsätter han springa, och han springer ju bara runt där. Och liksom så här, och det var ingen som, man kunde ju skjuta ihjäl den. Men det hade man ju inte tid med. Så här. Och du slängde in någon björn på mig också som jag lyckades slå ihjäl istället. Och jag tyckte jag blev kränkt över att man inte fick några poäng för att döda monster.
Men... du behövde till.
Ja, jag tyckte att jag behövde mer poäng, jag fick ju bara 8 eller vad det nu var. Ja, rent tekniskt så snodde jag din laserpistol också, så den var också värd 3 poäng då.
Ja.
Men ja, nej. Nej men så, jag kan ju inte riktigt jämföra känslan för MUTANT och 0. Jag har ju spelat väldigt mycket MUTANT.
Och undergångsarvtagare eller MUTANT?
Ja, båda 2 egentligen. Men mest kanske undergångsarvtagare är det jag har spelat mest. Men jag, det var ju alltså, gamla MUTANT som man säger då. Det var ju det första rollspelet jag spelade. Det var mitt första rollspel på 80-talet. Och därför ligger det mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag, alltså kopplingen till år 0, den finns ju, för jag har ju läst lite böcker och sånt och så här, det är samma tärningar du använder, eller i alla fall liknande, jag vet inte om det är exakt samma tärningar, men det är typ det.
Jag tror det
också. Och du har mutationerna, känns som det känns igen, och det är karaktärer som återkommer speciellt då, liksom sådär, och de heter saker och så, men det är ju fortfarande ganska mycket vilket mutant som helst.
Ja.
Så att den känslan får man ju verkligen. Det är ju jättekul att springa runt med en muterad anka som heter Dax, eller Dux som jag sa när de hela tiden. Och det tycker jag, jag kan inte säga exakt år nollkänslan, men mutantkänslan finns ju verkligen där, tycker jag. Och att man är någon sorts zonfarargäng som träffar ett annat zonfarargäng och så slåss man om prylarna, liksom. Så här.
Ja, precis. Så här, jag vet inte vad ni håller på med, så det är bättre att jag skjuter först.
Ja, men lite så. Typ så. Alltså. Ja, typ.
Nej, men jag håller med. Jag tycker att det är, alltså det märks också, för lagen i sig har ju ganska olika känsla och stil på sig. För att så tar man det laget som jag spelar, de känns ju mer gritty, det är så här, är människor som har muterat och blivit mer missformade, medan genlab som du kör med djuren känns ju mer, ja, men roligare och mer det här komiska i det.
Ja, men lite så.
Det är ju, tycker jag också, skönt med att det blir inte, vi har en stil och det är den vi spelar,
utan,
men det här, vi är breda, det finns mycket att ta ut av. Och sen så är det klart att, alltså, själva spelkänslan man kör är fortfarande ganska, nu händer det konstiga grejer, liksom.
Ja, nej, men precis. Jo, speciellt med de här zonkorten som ni kan komma alla möjliga effekter av också, liksom, som också känns väldigt tematiska då, om man, för det så sagt, nu var det en Razorback, men jag undergångsarvtagare, det finns ju storskövlarsvinet, så det känns som att det är ungefär samma sak, liksom. Och landhajen är ju en klassiker då, även om den faktiskt inte finns med i undergångsarvtagare. De har kolkmalar istället.
Ja.
Det är mer så här rustik bondesamhälle lite grann så där, ja. Hur som helst, om du ska jämföra med att spela på 4, hur kändes det, skillnaderna, liksom?
Det finns två stora saker som jag märkte. Det ena är zonkorten.
Yep.
Vi bara där, för i och med att när man drar de här actionsna så finns det en risk att du drar ett zonkort, alltså du drar en zonbricka, och då är det den karaktär som precis har gjort som du påverkar zonkortet. Och vi hamnade i med att mängden zonkort som vi drog in, som vi hade en liten minihög, var antal spelare plus ett, vilket gjorde att vi hade 3 kort och ett av de korten progressade scenariot.
Ja, just det, precis.
Och det gjorde att det var ändå relativt stor sannolikhet, det var ju 1 på 3 att den inte drogs med en runda.
Just det.
Och det hände en del runder att den inte drogs.
Nej, visst.
Och då progressade inte scenariot. Det var mycket, i och med att vi drog, alltså vi var fler spelare, så då var det fler kort och vi drog fler zonkort, och det var fortfarande bara ett kort som drog kvar.
Just det.
Så drogs det fler, och det var större sannolikhet att den kom. Så scenariot gick fortare, även om vi var fler spelare, för att scenariot tvingade spelarna att agera.
Just det.
Och det hände saker i olika spelare, vilket gjorde att det alternerade mycket mer.
Jo, för en effekt med zonkorten är ju att har du ett bra survival-värde, vilket en av dina gubbar hade, och dessutom hade ett förstoringsglas som gjorde att hen blir bättre på det, då kan det vara gött att få det kortet. För då kan det vara, alltså lyckas du med ditt survival-slag, då får du välja effekten oftast, att säga, ja, men det är det här den dåliga saken händer, oj, det var visst på dig istället, liksom, sådär. Så då kan det vara en fördel att få dem. Och det måste ju bli så, som sagt, spelar man på 4 så sprider man det där lite mer kanske, så att, ja, men jag är lite svårare här borta nu, och nu är det din tur att få något dåligt mot dig och sådär, liksom.
Det är också ganska tydligt, för så fort man spelar ett tvåspelarspel så är ju allting jag kan göra som är negativt för dig är bra för mig.
Ja.
Men det är det ju inte på ett 4-spelarspel.
Nej.
Allting är negativt för dig. Om det gör att de alla två spelarna drar ifrån, så var det dåligt för både mig och den jag slog på.
Ja, men
du borde ha gjort någonting annat.
Ja, men fiendens fiende och hela den biten. Ja, liksom, men ja, men så blir det ju.
Så man behöver liksom dela ut det. Och det blir så himla, alltså zonkorten tittar man delat, alltså det progressar. Men den delen, den, alltså så fort man spelar 4 spelare, och i ett sånt här spel där det är hämta grejer och ta.
Ja, just det.
Bra. För det jag tänkte på var med det, och det var min andra poäng, och det är att i och med att du får poäng när du slår ner någon första gången. Så första gången du får dem ner till 0 HP så blir de bloodied, och då får du 1 poäng.
Just det.
Men efter det finns ingen poäng att slå dem.
Nej.
För det är inga, du får,
förutom att få bort dem permanent från spelplanen.
Men det gör att så fort du har spöat någon, då drar du på nästa lag.
Ja.
Vilket det gör att det som hände när vi spelade 4 var att så här, alla hade alla sina karaktärer kvar hela spelet.
Ja, ja, för att ingen ville, det var onödigt att slösa resurser, så att säga då, på att slå på någon som inte hade, eller som redan hade blivit nedslagen en gång.
Ja, men
precis. För fick inga poäng för det.
Det här syraregnet som
progressade
vidare. Och det här, men snart kommer det här komma in och då måste vi ha flytt. Så då var det så här, jag har inte tid att döda dig för ni är inte värt någonting.
Nej, just det.
Ja, jag visar att jag är tårdare än vad du är. Ja. Nu tar vi nästa person, liksom.
Ja, just det.
Och det gjorde också att det fanns fler sätt att samla poäng. För där var det, jag kom tvåa då, och då körde jag bara jag ska puckla på folk. Mm. Då var det ju så här, jag tog ner folk till Bloody och samlade poäng där.
Och ja, just det. Och sen vidare nästa mål, och så nästa mål. Och, så,
Och det gjorde ju också att folk hade svårt att komma av brädet för att jag bara slog ner på marken. Och sen så tappade de sina grejer, alltså den typen.
Just det.
Men det var en som lyckades stå och dra iväg med grejer och fick mer poäng på det.
Ja, ja. Ja, nej, men det känns som att det kan bli ganska stor skillnad i hur det känns att spela, eller hur man agerar i spelet kanske då, om man är flera. Och det går ju rent tekniskt att spela på tre också, om man nu vill göra det. Du måste ju då som sagt köpa extra boxen för att få det, men då får du också dessutom två helt nya lag med förmågor och sånt, och mer terräng.
Jag känner spontant att den är nästan så här auto-include.
Ja, nästan så.
Som att startlådan är introduktionen, men hela spelet ska ha med.
Ja, det kommer ju inga nya regler egentligen, förutom att du har två nya lag då med sina kort. Men det finns regelboken är bara nya scenarion egentligen. Så. Men det är också ganska mycket content, om man säger så, för det. Så att det känns som att ska man ha hela spelet, då ska man ha allting liksom, i alla fall i grunden. Du kan också skapa egna figurer om du vill. Så om du har figurer från något annat spel, så kan du, finns det regler för hur man gör sina egna figurer. Det finns solospelsregler som vi var inne lite grann på förut. Jag har inte läst dem faktiskt, för det känns konstigt att man skulle spela ett figurspel solo, men det finns säkert AI-funktion för det. Det finns inga, man slår en tärning antar jag, för att det finns inga kort eller något sånt som kan styra det där. Och det, men jag gillar idén att man kan lägga till egna karaktärer helt enkelt då. Mm. Och man kan även spela det som en kampanj där man får behålla prylar, behålla en pryl. En effekt av det är också att den blir inte värt någonting om den blir stulen i nästa scenario. Men då kan ju du behålla ditt dampyr ifall du nu är ett bra vapen till exempel. Och så där. För att när du tar sakerna, du har ju markörer som visar att nu här är en pryl. Då tar du markören och lägger den på kortet för att visa att den här, jag har hittat det här scenariot. Så vet man vilka som är värda poäng så att säga då. Men ja, vi brukar alltid nämna det här lite grann med representation och sådana saker. Nu har vi ju spelat de här människorna mot djuren så att säga. Jag har svårt att säga vilka eventuella kön de har. Jag tror inte det står någonstans.
Jag tänker då kan man ju, alltså för dina känns ju mycket på namn ifall det.
Ja men precis, Ruben känns ju som en kille eventuellt. Men
älgen är ju en kille på grund av honen.
Sant, men ja, svårt att säga.
Jag skulle tro att 2 av 5 från mina är tjejer och 3 av dem är killar.
Ja. Ja, här är det ju antagligen samma fördelning eventuellt då, men det är svårt att säga ifall räven är en kille eller en tjej. Jag har faktiskt inte så bra koll på robotarna. Nej, jag tror inte heller det. Däremot psykfolket har faktiskt inte kollat på hur det ligger till där. Men jag tycker att det är snygga figurer. De har det här, vad heter det, sanddropp, som är att de är såhär, de är någon washade på något sätt, så att de är, det är väl för att visa detaljerna mer, även omålade liksom.
Ja, ah, jag trodde du hade gjort det själv.
Nej, de kommer så i lådan. Mm. Jag tror det heter sanddropp eller något liknande. Sanddropp kanske är något som är så här trademarket eller någonting, men det är det här att du har ett inklager på dem som gör att de ser mer detaljerade ut bara liksom. Det fanns några regeltekniska grejer som vi hakade upp oss på. Inte som är så här, det förstör inte spelet. Och vi som vana spelare kunde ganska lätt bara, ja men vi kör så här då, liksom så där. Men det var några saker som vi var så här, det här känns som det finns ett hål liksom. Som en sån här sak, att du sprang in i närstrid i ryggen på en av mina gubbar. Sen dog den andra som jag så redan stod i närstrid med. Så de var två mot mig ett tag. Men sen var det så här, kan jag inte slå tillbaka på dig nu för att du står i ryggen på mig? Och det finns en regel för att disengagea från strid. Och då får du ett frislag på mig. Måste jag göra det nu för att kunna vända mig om liksom sådär? Och det fanns liksom inte riktigt regler för det, kände vi.
Nej, inte som vi hittade.
Nej, och vi kan ha missat det möjligtvis. Ja. Skriv in ifall du vet precis hur det funkar. Så. Men, och det var några till saker som var typ så här. Ja, men det här edge-caset då. Ja, det finns inget reglerna för det. Nej, men okej, då gör vi så här då liksom sådär. Vi kanske kommer i de regeldiskussionerna för att vi är vana spelare också. Medan en mer casual spelare rycker på axlarna åt det.
Jag skulle nog nästan säga, alltså när det kommer till figurspelare upplever det tvärtom. Alltså är du ovan som spelare i ett figurspel så det är så här, jag vet inte vad jag ska göra.
Regelboken i lagen liksom.
Precis, jag vet inte vad det får för konsekvenser ifall man tar beslut.
Nej, det är sant kanske.
Och då blir man mer osäker och känner så här, jag fattar inte hur det spelet funkar.
Nej.
Och så släpper man det.
Nej, medan kanske.
En van figurspelare så är det som vi är nu så här, men då gör vi det så här. Ja. Det här känns rimligt. Eller typ, det här var en konstig regel. Vi får väl kolla på det närmare nästa gång när vi kör.
Ja, alltså, lite så, ja precis.
Släpper reglerna mer och så tänker jag mer, men vad är det roliga och vad är det vi vill få ut av spelet?
Nej, men det är en poäng med det. Men så här, det är ingen stor nackdel, men jag kände att ibland fanns det lite luckor. Jag tycker regelboken är Den är lite svår att ta till sig ändå, på ett sätt som känns som att det är omvänt, för att det känns som att de har försökt göra den väldigt tillgänglig genom att upprepa saker. Först har de en så här kort sammanfattning av reglerna. Nu kommer actionsystemet och så har du en kort genomgång med vilka action som finns, där det står en rad eller ett par ord om hur den funkar. Och sen kommer en genomgång av hur de funkar också, liksom så här. Men det gör att det är lite svårt att hitta i boken ibland, för att ibland står saker på ett ställe där det inte var logiskt att det skulle stå, för mig då eventuellt sådär. Men jag tror att det är inte heller så mycket att lära sig, utan efter en omgång så sitter det mesta, och så är det bara vissa såhär, vänta nu, det här knockback händer inte så ofta, hur var det funkar nu igen liksom. Och det är inte några avancerade grejer överlag.
På ett sätt känner jag att det är synd att de har keywords för grejer, vilket det handlar om, normalt brukar väldigt för, men och det är väl andra sidan så som reglerna är skrivna. Keywordsen presenterar sig i kontexten av sina regler. Många, framförallt om man spelar Fantasy Flight-spel, så är det väldigt vanligt att så här, sen finns det en appendix i slutet med keywords.
Som är bokstavsordning, verkligen.
Ja, det är det står vad de gör, och ifall det är längre regler så står det en sidhänvisning. Gå hit och läs de fullständiga reglerna för att hur komplext det är. Liksom.
Mm.
Och det kände jag att jag saknade, av att alltså, inte snabbt kunna leta fram saker.
Nej, just det.
Men samtidigt var det många av dem som, de blev väldigt rimliga. Och de flesta reglerna var ganska självförklarande. Det var väl egentligen bara aim fire som jag tyckte var jättekonstig. Den var för mig tvärtom.
Ja, för det låter som en fördel, men det är egentligen en nackdel att vapen med aim fire måste du stå still och skjuta med. Du får göra en basförflyttning, alltså du får flytta lika långt som storleken på basen är. Så det låter som att det är en fördel, men det är egentligen en nackdel. Yeah. Så, ja. Ja, det är lite kontraintuitivt på något sätt. Men, ja.
Men för jag tänkte annars, för mutationerna, för där stod du. Det var inte som att det så här, nu ger vi dig två keywords och sen behöver du slå upp det i boken. Utan
nej.
Här står det exakt hur du hanterar den här och vilka cases och hur mycket poäng du ska spendera och när du gör det. Och så är det så här, du har det på kortet.
Ja. Nej, men precis. En sak som var det här, som när vi tyckte att det här är inte helt tydligt, det var det här att du hade en förmåga som sa att armor skyddar inte. Och jag har ett alltså min mutation som var natural armor. Funkar den? Funkar den inte?
Mm.
Oklart, för det är inte en rustning. Men det står armor på den och så vidare. Så där var vi lite så här, exakt hur funkar det? Så det är lite de där luckorna som eventuellt finns då. Men ja, man kan resonera sig fram till det förhoppningsvis då. Så det är inget jätteklagomål så där.
Nej, och jag tänker på det. Jag kommer inte ihåg vilken... Det var någon spelutvecklare på GV som hade fått frågan om det var någon, folk som var så jätteregelnördare och bara, hur funkar alla de här interaktionerna?
Mm.
Han bara tittade och vad menar du? Det är tärningsspel. Så tärning och bestäm.
Ja,
det är
precis.
Något som är så himla otydligt, ni måste leta i två timmar bara, 4+ så är det så här.
Ja, okay,
slåss. Alltså, för allt annat är tärningsspel. Och den mentaliteten, även om jag tycker att det är bra att ha tydliga regler.
Ja, så, speciellt i turneringen och sådana saker, men nej.
Men så ibland så hamnar man i det så här, jag vet inte.
Nej.
Och då vi bara, alltså vi behöver fortsätta spela. Och,
ja, men precis. Och som sagt, som du var inne på förut, man kan alltid slå upp sådana här saker efterhand om man verkligen, verkligen vill kolla upp det då. Så där.
Och så att, lär man sig bli bättre på spelet eller vad det kan vara. Liksom.
Precis.
Jo, men det var väl en sak jag tänkte på, och det är mätinstrumentet.
Just det.
Jag är ju väldigt van figurspelare.
Just det.
Och spelar antingen.
Mäter du så skjuter du och sådana saker liksom.
Det har jag helt fint med. Mäter hur mycket du vill. Det är helt olika system. Mm. Men jag mäter i centimeter eller tum.
Just det.
Den här mäter i short, medium och lång.
Ja.
Och när jag ska gå en halv short och sen svänga och gå en halv short, hur långt är det?
Ja.
Jag har ingen aning.
Nej.
Fuskar jag nu? Går jag för mycket? Går jag för lite? Ska jag, är det, vart mäter vi ifrån? Vad är det som syns? Vad är det inte? Och den är en sån som är så här, och i och med att de är i kartong, de här mätgrejerna.
Just det.
Jag kan inte böjda dem.
Så precis.
Kan inte liksom så här skarva ett hörn som man kan göra med ett måttband till exempel.
Just det. Nej, men det är sant. Och regelboken nämner faktiskt att alla mätningar är i tum.
Mm.
Och de skojar lite grann om att det är ett gammalt arkaiskt sätt att mäta på som inte används i så stor del av världen. Och det är väl för att Ender Chambers då är britt där de använder det fortfarande. Men nu har de väl börjat gå ifrån det och kör metric system skulle jag säga. Ja, precis. Men det känns som att de skojar lite grann om det. Så att det egentligen är en short är 2,5 tum.
2,5 tum också.
Yes. Och en medium är 5. Alltså 2 gånger en, så, och lång är 10 då. Men det är väl helt enkelt bara skaparen som jobbar i tum, för det är så han är van vid att göra från 3000 andra spel han har gjort. Och så vidare. Men jag kan hålla med om det. Speciellt som, det var väl något tillfälle jag skulle mäta. Ja, men jag vill komma upp här och så började vi diskutera. Du måste ju klättra på någonting. Du kan ju inte bara gå rakt upp i luften. Tyckte du. Och jag bara, nej, logiskt sett ja. Men det står inget i reglerna om det.
Nej.
Och vi bara, okej, men då gör vi så här. För då bestämde vi bara. För att jag hade ju flyttat hit för att jag ville kunna göra det sen. Ja, men då gick jag hit istället då, förra rundan. För att, ja, logiskt och så vidare. Men då var det så här, hur mätte jag det då? jag ska gå hit och sen upp och sen liksom så här. Det är inte helt intuitivt liksom så. Det står i regelboken att du kan kombinera vertikal och horisontell förflyttning, men det står inte hur man gör exakt. Du hittar att man får inte mäta diagonalt, för då måste man kunna flyga.
Ja.
Men det så här, och just att det här, har jag, hur långt är en halv nu då? I och med att det inte är faktiska delar när man ska kunna dela upp det och svänga och så vidare. Och så att, ja. Det, jag köper det.
Nu har de ju av sina varit relativt snälla, för att alla våningsplan på all terräng är ju en short upp.
Okej.
Okay. Ja, då kan man äta en short.
Då vet man att det är en, ja, men det är ju rimligt då. Ja. Och det var också en sak som, apropå terrängen då, där är ju regeln för att så här, ska terräng vara i vägen så ska den vara högre än din figur. Annars blockerar den inte, förutom om man ska göra en charge. Det kan du inte göra genom terräng. Annars så hoppar man snabbt och lätt över en litet murbit eller vad det kan vara. Så här. Det är ganska rimligt. Och får också en kul effekt av att långa figurer kommer över längre grejer. Det är ganska stor skillnad mellan Ruben, den här, det här är bra radio då, när man tittar på någonting som inte lyssnarna ser. Men älgen är ju liksom en halv centimeter längre än haren. Vilket, det blir faktiskt en spelmekanisk effekt av det. Mm. Däremot så syns han ju också mer för att kunna bli skjuten.
Så
det är någon kul balans där liksom. Sådär.
Jag gillar det, men... för om jag tittar, en av mina figurer har vingar.
Ja, just det.
Och vingarna sticker upp högre än huvudet. Betyder det att jag kan hoppa högre upp för att jag har vingar på ryggen? Vilket annars är
det? Det finns en viss logik i det, ja, visst. Det gör också att du syns mer för att bli skjuten.
Ja, men,
så,
ja. Men det blir alla sådana så här. Men mina öron sticker upp. Kan jag hoppa högre då?
Ja, älgens horn gör att den är så.
Ja, ja, nej, men
jag... ja, men det är sant. Och reglerna för cover är ju ganska smart egentligen. För det är så här, om du inte ser hela figuren så får de skydd. Alltså, det är då du får armor som det, då den här mutationen inte skyddar emot. Om de dessutom står i baskontakt med skyddet de är bakom, så får de, då dubblas det. Så de får två tärningar till helt enkelt. Jag tycker det är smidigt och enkelt och lätt att räkna på liksom. Okej, okay, ska vi gå till betyg?
Mm, det är
bra. Jag kan börja, för jag gör det så sällan. Jag ger den en tumme upp. Jag tycker att det här var roligt. Det är eventuellt lite av en winner's bias, för att jag vann. Jag tyckte det var kul och lätt spelat som du säger. Det är lite så här nästan Bear and Pretzel fyrspel på det sättet liksom, att man latsar lite grann och har kul tillsammans. Det skulle vara jättekul att testa det på fler och se hur det blir då. För jag tror som sagt, som du var inne på då, att dynamiken i spelandet och hur man agerar blir ganska annorlunda. Men generellt kul, och jag är ju väldigt förtjust i MUTANT. Och bara det gör att det är väldigt kul att spela ett MUTANT fyrspel liksom. Så att tumme upp från mig.
Jag är så här att jag vill två olika tummar.
Nej, får du inte.
Men det får inte. Nej, jag kommer ge dig tummen ner.
Ja.
Och min tummen ner kommer egentligen från att så här, jag vill inte ha det här själv.
Nej, men det är...
Ja, alltså, för i grund och botten så när jag tittar på det så... Alltså, allt jag pratar om, det är ett casual figurspel. Mm. Och i och med att jag spelar så mycket figurspel så behöver inte jag ett casual figurspel.
Du vill ha lite att bita i liksom.
Ja. Ja. Nej, men ska jag spela detta så måste jag spela casual. Alltså, jag kan inte gå in i ett parti med det här med intentionen av att vinna.
Nej.
Om jag har det som intention så kommer jag bli frustrerad på det.
Just det.
För att det är för mycket konstig slump på olika sätt och saker som bara kan smälla till. Och
just det.
Så, alltså på sånt där. Så när du verkligen anstränger dig för att göra det så är det inte, ja, men det är inte en rolig upplevelse.
Nej.
Det är en hel del Hearthstone och där skämtar de om att man är en bra gamer när man är duktig på slumpen.
Ja, just det. Ja.
Pro gamer, för att det är fan bra du är på slump.
Ja, det är precis.
Det är den känslan jag får här också.
Just det.
Hade de plockat fram där vi hade varit fyra spelare så hade det varit så här, absolut. Och som du var inne på den här Bear and Pretzel-grejen. Mm. Alltså så här, sitta och köta och kul och skapa berättelser och nytta de här grejerna. Och bara, vi måste ge oss på älgen, ner med älgen. Alltså,
precis,
det,
ja.
Det hade bara varit kul liksom.
Ja, nej men precis. Det är ju kanske ingenting som man har en turnering i på ett konvent. Liksom sådär, utan det är verkligen så här, enkelt, inte så, på så stort allvar. Och som det tycker jag det är roligt. Men jag håller med dig om att nu var det ganska länge sedan jag var riktigt inbiten för djurspelare så. Men jag vet ju att du fortfarande gör det. Du spelar, vad heter det, Infinity.
Okay,
yeah. Spelar du ganska mycket liksom. Och då känns det som att har man det i ryggen, då är det här lite för enkelt sagt. Och det är för mycket slump som du säger då. Jag köper verkligen det argumentet. Mm. Så jag accepterar din tumme ner, kan man väl säga. Nej, men jag förstår den. Jag förstår hur du menar. Jag bryr mig nog inte så mycket. Och det är väl inte den starkaste tumme upp jag någonsin haft heller. För att det är ett väldigt slumpigt spel. Men för det är så tycker jag att det känns okej. Okay, liksom. Så att en svag tumme, men ändå en tumme upp från min del.
Men jag känner att det är så här. Du har ju... tappat omspelbarhetsvärde framförallt med expansionen. Då. Fyra olika lag, då, fem modeller. Vi körde bara med tre.
Just det.
Och du har massa mutationer som vi inte har sett för att vi har bara fått en liten del av det. Föremål som kan komma, nya zonkort och allt. Alltså så här, det blir väldigt mycket som kan hända och som påverkar.
Jag kom på att jag glömde tajma nu. Jag glömde sätta igång timern. Så jag vet inte hur lång tid det tog att spela. Men hade vi haft fem gubbar hade det nog tagit lite för lång tid för vad det ger.
Ja, det tror jag.
Och det hade blivit ännu mer kaos på ett sätt som, alltså, mer svåröverskådligt kanske. Alltså, så här, det är fortfarande bara fem figurer, men det hade blivit mycket mer rörigare, om man säger så. Så att jag tror att tre var en ganska bra balans på den här nivån. Det var också, det står i regelboken att det är föreslaget för tre figurer, så att det kändes rimligt då, per spelare.
Ja, men då jag tänker också, när man har kommit in i spelet och blir snabbare på att göra sina beslut, så är det så här, ja, det är min tur, bra, då går den här och sen
är
det klar.
Ja, men för en aktivering är ganska enkel. Du gör en sak och sen är du klar med den för jul, nästa för jul liksom. Va? Och nu blev ju inte det här syraregnet som var den triggern som skulle avsluta spelet till slut. Det hände inte så ofta, för det behöver inte hända varje runda. Nej. Utan det tog slut på ett annat sätt då. Men det känns som att den finns, att det kommer ta slut liksom då. Ja, okej. Okay. Men en tummen upp och en tummen ner helt enkelt. Det känns som att ingen av oss är super heller, utan vi är lite mittemellan tummar liksom så här. Men jag förstår vad du menar, att du vill ge två olika, en för casual-spelet och en för djurspelet, som man säger.
En för att spela spelet, ja. Vilket jag tummar upp för, ja. En för att äga spelet, vilket
är, ja, nej, men det brukar vi ha lite så här. Mina tummar är ju lite grann ibland baserade på, kommer jag behålla det här spelet eftersom jag redan har det då? Och det kommer jag nog göra. Och Johan brukar ju ibland säga då, att kommer jag köpa det här spelet? Och nej, det kommer jag inte. Och du kommer inte köpa det här spelet. Så då känns det som en tumme ner liksom, ja. Så. Men lite som du säger, tar jag fram den en gång så kan du tänka dig vara med liksom.
Absolut.
Ja, men vad bra. Då tackar vi för den här gången helt enkelt Zone Wars från Fria Ligan. Våra illustrationer är gjorda av Gary King. Våran musik är gjord av Robin Landahl. Och vi är tillbaka nästa gång med våra första intryck av ett annat spel. När det nu blir, eller om det blir mellan turerna istället. Vi får se. Hej då!
Ha det bra!
Hej, välkomna till Vems tur är det? Första intrycket. Podcasten är jag... Brisse brukar jag säga, så är det. Podcasten är jag och Brisse tillsammans med 2-4 mina vänner spelar ett spel för första gången och sen ger vårt första intryck av det i spel. Det går bra nu.